Hej och välkomna till avsnitt 1186 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. Här följer en uppdatering tillsammans med min kollega Björn Nordström om det senaste i USA. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, tackar.
Vi ska uppdatera lite grann om det senaste som hänt, så ja, sätt igång.
Joe Biden hade ju ett event i Florida för några dagar sedan. Och det är intressant nu att Florida, det är ju en svängdelstat och allt fler, Biden har svårt. Han är ju fortfarande, tror jag, liten majoritet bland latinos, men allt fler latinamerikaner i Florida går ju över till Trump-sidan nu. Och framförallt så är det ju många då som har bott i latinamerikanska länder, eller har föräldrar som har bott där då, som har upplevt den här socialismen och vad det som då vänstern i USA står för, som är fruktansvärt rädda för att samma ska ske nu i USA, att Biden då ska ge vika för vänstern, vilket han kommer att göra naturligtvis. Men det jag tänkte nämna i alla fall var att när Biden åkte förbi då med såna här, de här bilarna då, och liksom skulle till sina events, det var massor av folk, tusentals latinamerikaner som stod med stora Trump-skyltar, så vi stödde Donald Trump och så vidare, var ute på vägarna när Biden kom åkande, va? Mm. Så att det var ingenting som Trump hade mobiliserat, utan det var bara rent spontant. Det var latinamerikaner själva förmodligen som då hade mobiliserat det där. Men det visar i alla fall att latinamerikaner i Florida är väldigt, väldigt rädda. Framförallt latinamerikaner från Kuba då, flyktingar då från Kuba och Venezuela är ju livrädda. Mm. Och de är ute på gator och torg och demonstrerar för att ge Trump stöd och varna folk bokstavligen att om Biden kommer till makten och liksom amerikanska vänstern tar över, då går det åt helvete för USA med det som gjorde. Det var det vi flydde ifrån. Mm.
Ja, mycket lovande för Trump där då. Ja, du kan fortsätta.
Det var ju ganska roligt, för jag nämnde ju bara i förra podden, tror jag det var, att Kamala Harris sa ju då att hon kallade ju det här för en Harris administration. Mm. Och normalt så nämner jag ju att man alltid president, liksom kandidaten först då, men att hon nämnde då. Men i alla fall Joe Biden, han gjorde samma groda med nu. Han sa ju också i en Harris administration, bara för ett par dagar sedan.
Jaha, det har jag missat faktiskt, okej. Okay. Mm.
Det visar ju vilken kortslutning han har. Mm. Så att Joe Biden kallar det också för en Kamala Harris administration. Så att det han har totalt tappat alltså. Det är ju patetiskt det här.
Ja, jag läste också om att det var ett town hall event. Jag tänkte se det, men han inte, för det hände så mycket annat. Som CNN höll då med Joe Biden, och att han fick väldigt mjuka frågor. Och några bedömde det här som att om han bara får såna här mjuka frågor, då är han inte alls förberedd på debatterna.
Precis, jag såg faktiskt en den town hall. Jag såg också en annan town hall som han gjorde. Det är patetiskt alltså hur snälla frågor. De ställer så snälla, det är ju inte klokt alltså. Det
visar kan du ge något exempel? För jag har inte sett det här. Bara något,
exemplet var ju att han sa ju att vad tycker du om Trumps... Frågorna som Biden fick, det var att kritisera Trump. Det var ingenting som Trump får ju frågor. Du ljuger ju. De utmanar Trump, de ingår i konflikt. De säger att du ljuger, eller varför sa du det här? Till Biden fick de frågorna, vad tycker du om Trumps coronarespons? Sådana frågor får han då. Alltså. Så att han behöver inte förklara själv vad han tänker göra. Utan hans fråga är som att, vad tycker du om vad Trump har gjort? Och så bara går han efter Trump. Och det är det som är så himla fegt och dålig stil, va? Och då i alla fall, då fick han ju två frågor. Han fick ju ett par frågor då som var om ekonomin generellt. Och vad tycker du om Trumps ekonomi? Och även då corona. Och Biden då, han först kritiserade Trump och sen så sa han ju själv vad han tänker göra lite grann då. Men i alla fall omedelbart så var det ju såna här fact checkers, inte på då CNN då, men i andra kanaler, som påpekade att Biden blåljög när det gäller både coronaresponsen för Trump och ekonomin för Trump. Som andra ord, att Biden, när han pratar om Donald Trump, så blåljuger han ju. Och det var intressant här också, och det var under de här town halls, och det var ju intressant också då att bara för ett par dagar sedan så det släpptes en ny sån här, vad heter det, advertisement, commercial, reklam för Joe Biden. Där Joe Biden kritiserar Trump över Trumps social security plan. Så det är social security, pensionsplaner, statliga pensionsplaner som man betalar in i. Så att i USA är det ju så att jag tror det är 6,4% av lönen går till staten, som sen kommer tillbaka när man, det är liksom en pensionsplan som man betalar in för staten, som man sen får tillbaka, i alla fall i teorin, när man går i pension. Men i alla fall, Biden har i en ny advertisement kritiserat Trump för den och sagt en massa grejer vad Trump tänker göra. Och då var det en fact checker bara idag eller igår som kom ut och sa att Biden blåljuger om det med. Så har inte alls Trump. Det är liksom, det är, så Biden, han börjar granskas allt mer nu av fact checkers. Och han, det ena grejen efter den andra visar att Biden blåljuger. Och det är någonting som media har varit väldigt mjuk och snäll tidigare och inte gjort någonting med. Men nu när man kommer närmare valet så tror jag det finns ett större intresse. Och det är där jag tror att Biden kommer att börja ligga jäkligt risigt till nu. Därför att han är van att inte bli fact-check. Han är van att inte bli utmanad.
Mm.
Men nu helt plötsligt blir det lite mer så därför att kraven börjar ställas. Att ni måste liksom fact-check honom, men ni måste börja utmana Biden med.
Mm.
Och vara lite hårdare mot honom. Ni kan inte vara för mjuk helt enkelt.
Nej, nej visst. Nej, visst. Ja, något mer?
Ja, Anthony Fauci, den här virologen då. Jag tror det heter virologen i alla fall som är i USA. Då. Han har officiellt hyllat Vermont. Vermont har ju överlägset varit den bästa delstaten i USA att klara sig från coronaviruset. Det var bättre än alla delstater, mycket bättre än Sverige, bättre än Norden faktiskt. Det har varit helt otroligt alltså. Väldigt, väldigt få dödsfall och väldigt få infektioner och så vidare. Det är en republikansk, det måste jag faktiskt säga, det är en republikansk guvernör som är extremt populär. Och min gissning är att han kommer att vinna lätt guvernörsvalet nu. Även om det är en vänsterliberal delstat Vermont så kommer han lätt att vinna guvernörsvalet. Därför att han har gjort ett fantastiskt jobb. Han har balanserat allting perfekt än så länge. Och i alla fall så att han så äntligen, det var under en lång tid. Vermont är ju så litet va, så att alla glömmer ju Vermont. Ingen som tänker på det va. Så när man pratar om delstater har man ju sagt den delstaten eller den delstaten och folk i Vermont, jag själv säger att men herregud, Vermont har ju varit bättre än alla andra. Och nu äntligen har i alla fall Anthony Fauci fått upp ögonen för att Vermont har faktiskt lyckats mycket, mycket bättre än precis alla andra delstater. Speciellt, vilket är speciellt, vad ska man säga, positivt eftersom Vermont gränsar ju då till New York som har haft massiva problem med coronaviruset. Så det är i alla fall något positivt.
Ja, ja verkligen. Positivt för dig som bor där.
Ja.
Ja, något mer?
Ja. Och Joe Biden, han är ju, återkomma till Biden i alla fall, det här med hyckleriet inom vänsterliberalismen. Biden pratar ju om att vi måste skära ner på fossilbränsle, vi måste göra klimat och sen så kliver han ju in i ett privatplan och flyger va. Och det här typiska hyckleriet med vänstern, och Biden nu menar naturligtvis, han hoppar ju på det där tåget själv. Han ska reglera allt och alla, men han själv ska inte behöva delta i dem, han exkluderar för regleringarna va.
Mm.
Och för att fortsätta med Joe Biden, hur vimsig han är. Han hoppar ju fram och tillbaka. Ena dagen så ska han göra ett masktvång i hela USA. Och nästa dag ska han inte göra ett masktvång. Han har ändrat sig under 2 veckor. Det var han som visade då. Jag såg sådana här klipp då. Under 2 veckor har han ändrat sig 4 gånger. Masktvång, inte masktvång, masktvång, inte masktvång under 2 veckor. Va? Så ingen vet ju längre var han står. Han liksom hoppar ju fram och tillbaka kors och tvärs. Jag tror inte själv han kommer ihåg vad han säger.
Nej. Men alltså, ändå lyckas hans opinionssiffror ändå vara ganska starka, för jag läser nu att han leder ändå, alltså inte med så många procent, men han leder fortfarande i många av de här svingdelstaterna, trots att de är så vimsig upp och ner och liksom vet inte vad han tycker.
Ja, och det beror ju på att många röstar emot Trump. Det är ju inte en röst för, det är inte en opinion för Biden, det är en opinion mot Trump. Så jag tror man får se det på så vis enkelt att folk, jag törs påstå att hälften av alla röster som hamnar på Biden, vare sig en opinionsundersökning eller om det är valet själv, hälften av dem är en röst mot Trump, inte som stöd för Biden, utan det är bara en röst mot Trump helt enkelt. Det så jag tror man måste tolka det va.
Ja.
Så om Biden, om liksom man bara tittar på Biden i sig och frågar hur mycket diggar du Biden, då tror jag siffran är betydligt mycket lägre. Utan det här är enbart bara för att gå emot Trump. Mm.
En annan fråga där den också hoppar fram och tillbaka, det är den frågan om fracking. Alltså att du liksom skövla eller kapa bergstoppar för att komma åt naturgas. Och där har han sagt att han är emot det, så han har sagt att han inte är emot det och så vidare och så vidare. Så fram och tillbaka där också.
Ja, det problemet som Biden, och vi pratade om förut med, va? Han sitter ju i en jäkla rävsax. Han påstår sig ju att han värnar om arbetarklassen. Och värnar man om arbetarklassen, då måste han ju vara för fracking. Därför att arbetarklassen, vad ska man säga, det är ju många jobb inom fracking då. Och även då att har man egen naturgas så kan man ju, vad ska man säga, energy bill. Räkningarna, den här elräkningen i princip blir ju lägre då va. Men sen så måste han ju också tillfredsställa den här galna vänstern då. Och då måste han ju vara emot fracking. Så att han hoppar ju fram och tillbaka. Va? Och det är ju det jag önskar att fler människor ser och begriper. Att han försöker tillfredsställa alla. Vilket gör att till slut så är det ingen som blir nöjd. Då blir alla lika förbannade.
Ja, verkligen. Ja, något mer?
Ja, Alan Dershowitz. Han är väldigt känd. Han är professor på Harvard universitetet i Boston. Cambridge i Boston då. Och han var då inkallad som vittne, expert då för impeachment när Trump blev impeached i alla fall. Och CNN gjorde en väldigt, väldigt ful grej för Dershowitz försvarade Trump. Dershowitz ska nämnas är vänsterliberal som har röstat på Hillary Clinton. Han kommer inte att rösta Trump, han avskyr Trump. Men han han gav sitt fulla stöd till Trump under impeachment, därför att han tyckte det var viktigt att man måste titta på vad lagar och regler och konstitutionen säger, inte vad man själv tycker och har för, eller har för vad ska man säga, åsikt om presidenten, va? Och i alla fall så han gjorde sina uttalanden då i kongressen då för det här, för impeachment, och CNN då vände och vred på det där och började saxa lite grann när de började sända ut det i alla fall, och de fick det framstå som att Alan Dershowitz då tittar man på kontexten exakt det han sa, så säger han något helt annat än det som CNN framställde. I alla fall, så för att göra en lång historia kort, så Alan Dershowitz har nu stämt CNN för $300 miljoner för att helt enkelt ha ärekränkning, kan man väl säga i princip, tror jag det heter på svenska, att de helt enkelt har försökt att förstöra honom, liksom förstöra honom, hans liksom liv, och förstöra hans rykte då, om man säger, genom att helt enkelt framställa honom att han sa någonting som han aldrig sa.
Mm. Just det. Mm.
Ja.
Ja.
Och vi ser ju också, vi pratar mycket om det här, hur den här inom akademin i USA, hur liberaler håller på, vad ska man säga, indoktrinera, inte bara på universitet utan även nu på vanliga högstadie, lågstadie och mellanstadieskolor i USA. Och alldeles nyligen så var det en lärare på en skola i USA, jag tror det var gymnasieskola, tror jag det var, om man jämför då, high school, som hade i alla fall gjort i klassen då, så hade en sån här arbetsuppgift där hon jämförde bokstavligen amerikanska poliser med Ku Klux Klan. Hon drog den raka jämförelsen i en arbetsuppgift. Och då fortsätter man ju det här, med andra ord att man indoktrinerar barn att poliser är Ku Klux Klan och man ska hata. Så att det är sånt här, precis det här beteendet som vi ser bland vänsterliberaler i skolor nu, som man till exempel gör i Saudiarabien mot judar. Med andra ord att man undervisar i skolorna hur farliga och vidriga judarna är. Precis det börjar ske allt mer i amerikanska skolor nu hos vänsterliberalerna. Att de undervisar hur vidriga poliser, hur vidriga vita människor är. Det är precis den indragningen. Och det är livsfarligt alltså. Att man liksom, man hjärntvättar barn med sånt.
Mm, ja, verkligen. Jag kan bara säga lite kort här. Jag ska göra en längre podd om det här sen någon gång. Men det var ju Constitution Day igår, den 17 september då. Och då pratade Donald Trump på National Archives i Washington DC. Alltså där konstitutionen och självständighetsförklaringen. Gå att skåda ett museum där då, jag har varit där. Och han pratade helt enkelt om att våran historia undergrävs av vänsterradikala. Men också av de här akademiska diskurserna. Han kritiserade kritisk rasteori och sådana saker. Och han var extremt tydlig, Trump. Det här var ett av hans bättre tal. Jag tycker det bästa hittills var det här som höll vid Mount Rushmore den 3 juli. Men det här var också ett oerhört bra tal och väldigt så här sätta fingret på problemet. Och han sa att vår historia har undergrävts under lång tid av författare som Howard Zinn och många andra. Och det är hög tid att liksom människor lär sig i skolan att USA är ett bra land. Och han ville gå emot det här New York Times-projekt 1619. Det här som handlar om att man ska tolka allt ur slavhistorien. Och han sa att vi ska ha en ny kommission som ska heta 1776. Alltså när frihetsdeklarationen då skrevs under. Och det var ett väldigt upplyftande tal. Han ville alltså att amerikaner ska lära sina barn att tro på amerikansk historia igen. Och det var ett av hans bästa tal, tyckte jag.
Ja, det handlar ju precis om det som jag nämnde då, det här med New York i skolan då, att man hjärntvättar barn med helt enkelt falska saker och man försöker helt enkelt förändra historien och få på något sätt landet att framstå som något helt annat än vad det egentligen är. Det är precis det som sker i totalitära länder, vad man vill liksom, det här är den historien som ni ska lära er, för det är liksom det vi vill att ni ska, oavsett om det är rätt eller fel spelar ingen roll. Mm. Det här är liksom det ni ska indoktrineras i.
Ja, nej men det Trump gör det jättebra, därför att han går emot det som är felaktigt. Det handlar om rätt och fel och Trump har rätt, är han, så jag är väldigt tydligt.
Ja,
men ja, jag ska göra en speciell podd om just det här senare, så att jag nämner bara lite kort nu. Men har du något annat?
Jajamän, jag såg en intressant undersökning. Det är en väldigt liten väljargrupp, men det är ju intressant. 45% av queer men, det är väl den här LGBTQ-gruppen då, queer men, gillar Trump nu. Och det här är faktiskt väldigt intressant. Vad heter han? Nu kommer jag inte ihåg namnet på honom. Det är en av de här, han som är National Intelligence Agency chefen, vad heter han?
Inte Richard Grenell, utan någon annan.
Rich Grenell, precis. Han är homosexuell. Och han pratar faktiskt väldigt mycket om varför han stödjer Donald Trump. Mm. Och det här är väldigt intressant. Han säger rakt ut att Donald Trump, det spelar ingen roll vilken hudfärg du har, vilken sexuell läggning du har. Jag såg en intervju med honom för bara några dagar sedan där han nämnde att för Trump kvittar det om du är vilken sexuell läggning du har, vilken religion du har, vilken hudfärg. Det spelar ingen roll vilket kön du har. Det enda han är intresserad av, kan du göra ditt jobb? Har du meriter, kan du göra ditt jobb? Det är allt. Mm. Kan du göra ditt jobb, då får du sitta med vid stora bordet. Och han sa att det här är skillnaden på demokraterna. Och han sa att jag önskar att fler begriper det. Framförallt att fler i den här LBQTH-plusgruppen, vad det nu heter, begrep det här. Demokraterna, de har ett eget bord. Trump vill att du ska inkluderas på samma bord som alla andra. Så länge du har meriter och så länge du kan göra jobbet. Demokraterna, de vill sätta upp, vad ska man säga, de här homosexuella, queer, hela transgender och allting vid ett separat bord och bara visa upp att vi har de här i vår grupp och här sitter de vid ett speciellt bord, va? Mm. Med andra ord, lite grann som ett zoo. Han nämnde som att de gör det så av det hela, visar upp att här är bordet för oss, för de normala människorna, och här är bordet för de här som är i den här HBT-gruppen ungefär, va? Mm. Och han sa att det är det som är skillnaden. Han sa att jag önskar att fler begrepp att det är så demokraterna håller på. Och det är väldigt oseriöst, och det är därför jag stödjer Trump, för att han bryr sig inte skit om jag är homosexuell eller inte. Han bryr sig bara om, kan jag göra mitt jobb? Det är allt. Och det är det enda jag vill inte gå in på arbetsplatsen och tro att jag är tillsatt på det här jobbet enbart för min sexuella läggning. Jag vill gå in som en homosexuell och veta att jag har det här jobbet för jag är duktig på det jag gör, inte för att jag är homosexuell. Precis. Och det är det som jag tror demokraterna inte begriper. Och han sa att han, allt fler, och det är därför jag tror att allt fler inom den här HBT-gruppen då börjar rösta på Trump, för de inser att jag vill inte bli, jag har en kompis som är en lesbisk, en kvinna som är lesbisk. Mm. Hon har sagt samma sak. Jag vill inte konstant bli påminn om att du är lesbisk och du ska få liksom, vi anställer dig på ett jobb, eller du ska få särrättigheter för att du är lesbisk. Så att jag vill att de ska bedöma mig på vem jag är, inte på min sexuella läggning. Va? Det är fullständigt liksom normalt att man ska tänka så, va? Och det är så Trump gör jämfört med demokraterna.
Mm, jag håller med dig, Göran. Ja, något mer?
Ja, demokraterna, allt fler moderata demokrater börjar bli förbannade på Nancy Pelosi nu, därför att Nancy Pelosi vägrar att ingå i, vad ska man säga, hon vägrar att ingå i ett civiliserat, vad ska man säga, seriöst samtal med republikanerna och med Vita huset angående ett nytt stimulationspaket på grund av coronakrisen, va? Mm. Och allt fler moderata demokrater vet att framförallt när i såna här svängdistrikt då, som är väldigt, väldigt jämna, de vet att väljarna i jämna svängdistrikt då, så är väljarna riktigt förbannade på att de vet att det är Nancy Pelosi som är bromsklossen i det hela. Så de riskerar nu att förlora säten då, sitt säte som är demokratiskt, men det kan lika gärna liksom hoppa över till republikanskt nu, därför att väljarna anser att okej, problemet är Nancy Pelosi, nu röstar jag republikanskt i kongressvalet istället för demokratiskt. Mm. Ja. Så det ska bli intressant att se hur det går.
Verkligen. Jag kan också säga att demokraterna har blivit mycket mer, de har ju pushat det här poströstning hur länge som helst då. Det börjar, och väldigt mycket, många delstater i landet har ställt om för att kunna börja poströsta. Men nu har man insett att det här verkar inte så populärt som jag trott. Så nu börjar man prata om att nej, men ni ska ändå gå ut och liksom rösta på platserna, säger demokraterna nu. Så att ja, en förändring i deras attityd här.
Ja, och på tal om poströstning faktiskt. Vi har ju nämnt i flera poddar tidigare det här med poströstning, hur mycket problem det kommer att skapa. Och alldeles för bara ett par dagar sedan så en domstol i Harris County i Texas, där storstaten Houston ligger, så det är ett county, ett län då med kanske 6-7 miljoner invånare ungefär, det är Houston-området i Texas. Och i alla fall en domstol har i alla fall nu blockerat. Demokraterna, jag tror det var demokraterna, men i alla fall domstolen har sagt, man får inte skicka ut poströster till alla. Man får bara skicka ut poströster till de som ber om poströster. Som andra ord, man kan inte liksom bara skicka ut 5 miljoner poströster oavsett om folk ber om dem eller inte. Man måste ha ändå. Så att många sådana där saker, så mycket av det här som det var som vi pratade om förut, var att domstolarna redan inblandade och har börjat avgöra på si eller så sätt, och det kommer de fortsätta göra, va? Och det är det som gör att det blir ännu mer förvirrande och ännu större problem, att det kommer att skapa liksom stora problem på valdagen med, därför att det spelar nästan ingen roll hur man röstar nu längre, därför att det kommer att vara så många domstolar inblandade så att allt kommer att försenas och ingen vet vem som vinner valet förrän domstolarna har gått igenom det och slutar sin säkert HD.
Något mer?
Ja, där jag bor, länet där jag bor har i alla fall nu beslutat sig för att inte längre kräva, och det visar ju vänsterliberal galenskapen, att man inte längre ska kräva vad heter det, borgen. Om man begår ett brott då, så så liksom måste man kanske lösa en borgen eller någonting när man ska, för att man inte ska sitta i alla fall. Så att nu så har man beslutat ingen mer borgen. Nu ska man liksom släppas fri utan att det finns någon anledning till att man ska gå tillbaka till domstolen på sitt, för sitt domstolsärende.
Okay. I alla fall. Ja. Ja, vänstergalenskapen fortsätter då. Men ja, de är...
Ja, och nu har den här Black Lives Matter-rörelsen hamnat på min gata. En kompis till mig som bor bara 100 meter härifrån på gatan har tre hus. Det finns en, och jag skickar dem faktiskt bilderna till dig.
Jag såg det, just det.
Mm. De har ett trästaket då. Det är ett stort trästaket som kanske 100 meter långt, som då tre stycken hus. Det liksom går bakom tre stycken hus. Och då var det någon som har gått och klottrat med stora bokstäver. Och trästaketet är väl kanske då 175 centimeter högt. Och då hade de spraypaintat och klottrat då. Kill all cops, kill whites och ACAB. Vilket är all cops are bastards. Mm. Som andra ord. Nu har ju liksom Black Lives Matter hamnat på min gata, va?
Okej. Okay.
Mm. Och det trästängslet är också... riktat, den sidan är mot en skolgård. Och när man åker ifrån skolan, det finns en infart till skolan, det är en lågstadieskola. Så när man åker in till lågstadieskolan så åker man en väg. Men när man åker ut, då måste man åka och förbi. Så alla som åker ut från skolgården, föräldrar och barn, ser allt det där. Just och har det. Sett det. Så att det är liksom... Och den personen då som jag tror de var ute efter, det är en Trump-anhängare. För ett av de husen som fick sitt träplank då, vad heter det, trä? Vad fan heter det?
Staket, typ.
Staketet, ja. Sprayat har stora Donald Trumps supportflaggor på uppsatta. Så att det var förmodligen honom var ute efter.
Okej. Okay. Mm. Vet man vilka som ligger bakom då?
Nej. Min gissning är, som jag pratade om förut, det här är, jag är övertygad om att det här är... Det är vita, medelklass, överklass, vänsterliberaler. Det här är inte de här svarta som tror jag har gjort det. Utan det här är liksom de här antifa, vita snorungar.
Ja.
Som är liksom lite överklass, medelklass.
Ja, precis. Ja, har vi något mer?
Ja, det var intressant. Jag såg en intervju häromdagen. Det var Martha McCallum. Man ser skillnaden på CNN och Fox News när de intervjuar vänsterliberaler. Liksom, så Martha McCallum, en väldigt skicklig journalist för Fox News, intervjuade Mayor Pete.
Mm.
Mayor Pete är då, han är då en, vad ska man säga, han kampanjar för Joe Biden. Han är ute aktiv och kampanjar och liksom en talesperson lite grann för Joe Biden, va? Så han var intervjuad av Martha McCallum, och Martha McCallum ställde lite frågor, och man såg, hon började sen säga till Mayor Pete under intervjun att du svarar ju inte på mina frågor, jösses vad du slingrar dig.
Mm.
Så man såg verkligen att när CNN intervjuar Mayor Pete, då är de så snälla och trevliga, men när han hamnar på frågor där han får av en tuff journalist från Fox News, då kan han inte svara. Och det som är intressant är att journalisten dessutom påpekar det, att du svarar inte på frågorna och du bara slingrar dig. Kan du svara på min fråga rakt ut bara? Det här är en enkel fråga som kräver ett enkelt svar. Och man ser verkligen att Mayor Pete, han är extremt vältalig, va? Mm. Om inte han kan svara på frågor och försvara Joe Bidens ståndpunkter och lite av det som Joe Biden pysslar med, då inser man att hur ska Joe Biden kunna göra det i så fall, va? För Mayor Pete är mycket mer vältalig och hans hjärna är mycket mer, vad ska man säga, potent än Biden, va? Så man ser att Biden kommer ju få problem. Ingen snack om det, va?
Ja, nej, visst. Ja, det var intressant. Något mer?
Jajamän, vi kan hoppa upp till Minneapolis i Minnesota, där Minneapolis beslutade att de skulle defunda poliser. De kapar, jag vet inte hur många miljoner dollar de kapar för polismyndigheten. Och nu har de kommit underfund med att oj vad brotten har gått upp, framförallt våldsbrotten och kriminaliteten har gått upp i Minneapolis, och de begriper inte varför. Och det är liksom att herregud, hur dumma i huvudet får man vara, alltså. Att först kapar man polisen och nu står man helt förundrad över att oj då, vi som trodde att om man ger brottslingarna liksom en break och kapar polisen, då kommer alla vara snälla och trevliga. Brotten har ju gått upp, hur kommer det sig, va? Och det är så det är helt otroligt, alltså. Att de begriper inte vad som sker om man inte har polis. De tror liksom att det är som vänstern i Sverige. Man tror ju liksom att om man behandlar kriminella snällt med silkesvantar, då blir de snälla tillbaka. Men det funkar ju inte så. Människor funkar ju inte så, tyvärr.
Nej, så är det. Så är det. Ja, har du mer?
Ja, det är ganska de här wildfires, de här skogsbränderna på västkusten och i Oregon bland annat då. Vi har pratat om det, att de är anlagda, eller flera är anlagda i alla fall. Och i alla fall, det finns en kul bild, det står en kvinna. Det var en kvinna som ertappade en man när han skulle börja med tändstickor, han skulle fjutta eld på en skog då, bokstavligen. Och hon drog pistol, så det finns en intressant bild. Hon står med en pistol i handen och gubben ligger på marken och hon väntar på att polisen ska komma. Och det är väl skillnaden på USA, och det är det som gör att vapen är bra, va?
Ja.
Att han var på gång att tända eld på skogen helt enkelt, och hon drog upp en pistol och riktade mot honom. Du ligger där, så ringer polisen. Det är tufft alltså, det är rätt coolt.
Ja. Men alltså, det blir intressant att veta vilka de här är som tänder på. Alltså, det är helt vansinnigt. Liksom. Om de gör det bara för att sabotera eller om de gör det för att de är... Ja, jag vet inte.
Min gissning är att det finns säkert de som bara gör det för nöjes skull och bara vill ställa till jävelskap, men som jag nämnde också, jag är övertygad om. Och det har jag läst lite grann. Jag hänger med i social media ganska hyfsat med sådana här i USA på sådana grejer, va? Och de som bor uppe i Oregon har ju sagt rakt ut att det var några som ertappade som är antifanhängare. Liksom det är sånt som folk vet, och genom att de bor där och de vet vilka det är, och man liksom kan ju liksom reda ut sånt där. Så jag tror det är en blandad kompott. Vissa är bara skitstövlar och ska jävlas, och vissa är antifanhängare som bara vill också jävlas av kanske av andra anledningar. Va?
Mm. Ja. Ja, något mer.
Jajamän, Ben Shapiro, om du vet vem han är.
Ja, såklart.
Jajamän, Ben Shapiro är väldigt bra i alla fall. Han bor ju i Los Angeles, men precis som många andra kändisar nu så har han gett upp på Kalifornien. Kalifornien är ett helvete alltså. Höga skatter och det är bara skit och problem och galen politik. Han ska i alla fall flytta därifrån nu. Så han är en av de senaste leden som flyr från Los Angeles. Han ska, tror jag, till Nashville, Tennessee.
Okej. Ja, det var intressant.
Jajamän. Och på tal om... Och jag såg en intervju, Nancy Pelosi, CNBC är egentligen en vänsterkanal. Och jag vet inte om det här skedde, om han gjorde det med flit. Det var i alla fall en reporter, en journalist för CNBC. CNBC. I alla fall, det är en vänsterliberal kanal, och de intervjuade en journalist som heter Jim Cramer, som intervjuade Nancy Pelosi. Och han kallade Nancy Pelosi för Crazy Nancy, rakt i ansiktet på henne. Det var skitroligt. Och jag tror det var ett misstag, för han sa sen att oj, det är Donald Trump. Så han ertappade sig själv och följde upp med att ja, men det här är det Donald Trump säger. Så han, jag tror han liksom, han det var en surprise, vet du det?
Överraskad.
Han överraskade sig själv. Jag tror inte han riktigt, han tänkte, han hade det säkert i huvudet men skulle inte säga det, så bara kom det rakt genom munnen på honom. Va? Och Nancy Pelosi såg inte glad ut när han sa kallarna för Crazy Nancy. Det var roligt, det var jätteroligt bara. Men det visar ju också det att Donald Trump, det han säger hamnar i huvudet på vänsterliberala journalister och sen slutligen ut genom munnen från dem. Det blir ganska roligt.
Just det. Ja.
Kan man ju säga.
Ja, verkligen. Jag kan också bara slänga in en sak också, och det är att Princeton University, de har ju som alla andra egentligen nu gått ut och sagt att vi har väldigt mycket systematisk rasism i de här Ivy League-skolorna, och det är fruktansvärt. Och det har ju utbildningsdepartementet då, som då är en del av den federala regeringen som då styrs av av Trump-administrationen. De har sagt att men rasism och sånt här, det är ju, är det verkligen så liksom? För att rasism och sånt, det är förbjudet. Man får inte liksom vara rasistisk om man ska ha federala pengar, så att om ni är så rasistiska då liksom, ja, då kanske vi stryper de federala pengarna. Nu kan jag fått vissa detaljer fel, jag snabbläser bara här, och då har de gått ut, Princeton, och sagt ja, men vi är inte den typen av rasister, ungefär har de sagt. Så att det är liksom, de vill säga att men vi är liksom systematiskt rasist, finns överallt, men liksom konkret, är ni rasister, då kan ni inte få pengar liksom av federala regeringen, för det är förbjudet med rasism liksom. det var ganska coolt knep, tycker jag.
Ja, verkligen. Men det visar också att de målar ju in sig ett hörn. Det var som att jag såg lite grann på att vad var det Sveriges Radio såg nu på som de hade, var något internt upprop, och så att Sveriges Radio är jätterasistiska, de måste anställa fler, mer mångkultur och allt vad det var. Det är liksom, man målar in sig ett hörn till sist. Man är rasist, men man är ändå inte rasist. Man vet inte riktigt hur man ska. Det är liksom ett Joe Biden nu, för man hoppar fram och tillbaka, man vet inte vem man är. Man försöker tillfredsställa precis alla, vilket slutar med att alla blir förbannade på honom.
Okay.
Man har inga principer längre. Man har inga principer överhuvudtaget längre.
Nej visst. Jag har inget mer, men har du mer?
Ett par grejer till. Jag tänkte säga att det var en undersökning som kom ut för bara ett par dagar sedan som visar att det är 8,5 gånger större chans, eller risk då, att en svart man skjuter en polis än att en polis skjuter en svart man. Så, och det här är Bill Barr pratar om det här väldigt mycket då, justitieministern i USA, att det är en falsk narrativ att svarta, att liksom poliser skjuter ihjäl svarta kors och tvärs, att det är en slags epidemi, för det stämmer inte. Tittar man på datan stämmer inte det. Och nu visar det sig det att polis, 8,5 gånger större risk att en polisman skjuts av en svart man än att en polis skjuter en svart man. Men det är ju någonting som inte man får säga, därför att det är ju rasism, det är rasism. Men det är ju galenskap att man inte längre kan granska fakta och säga att så här är det ju faktiskt. Att en polis löper en mycket större chans att bli skjuten av en svart man än vice versa.
Mm. Ja, jätteintressant alltså, verkligen. Och ja, det måste sägas.
Ja, och jag tänkte också prata om, vi har ju pratat om lite grann om att det här tidigare i podden då, att Obama var ju mycket snack, men han gjorde ju ingenting för svarta. Trump har gjort mycket mer för afroamerikaner och för latinamerikaner här i USA. Och om du vet om Chris Rock är, Chris Rock är en väldigt känd skådespelare, komiker här i USA. Mm. Och Chris Rock bara för ett par dagar sedan gick ut rakt ut och sa att president Obama gjorde ingenting för svarta, utan tvärtom, han gjorde massa grejer för att hjälpa vita människor men inte svarta. Och han är ju svart själv, kan man ju påpeka, va? Så att, och sen för att fortsätta nu med kändiskapet då, allt fler kända människor går ut och börjar kritisera då det här Black Lives Matter, den senaste, vi nämnde det för bara några dagar sedan i en podd, en av NFLs absolut bästa NFL-spelare i historien då, fotbollsspelare, även college-spelare då, han heter Herschel Walker, han är ju pensionerad nu, så han är kanske 55-60 år kanske. Mm-hmm. Han i alla fall har varit väldigt kritisk till Black Lives Matter. Och han går ju ut nu och, vad ska man säga, utmanar NFL-spelare och ägare att begripa att Black Lives Matter är i grunden en marxistisk organisation. Så en väldigt, väldigt känd, välkänd svart, han är Herschel Walker svart, ska nämnas, går ut och säger nu att liksom, han sa, jag utmanar ni spelare och ägare i NFL, då, i fotbollen, att börja begripa att Black Lives Matter, rörelsen handlar inte om att hjälpa svarta. Det är en marxistisk ideologi som inte har någonting med svarta rättigheter att göra. Börja förstå det nu. Och det finns en radiopoddare, nu minns jag inte vad han heter, en svart man. Jag kommer inte ihåg i alla fall. Han är rätt välkänd. Namnet undkommer just nu. Men i alla fall, han har gått ut och han har varit demokrat hela livet i alla fall. Han är väl kanske 70 år nu, men han har i alla fall gått ut och sagt samma sak, att Black Lives Matter är ju helt screwed up, och att han ska rösta republikanskt för första gången och på Trump för första gången just för det här. Ja. Och på tal om det, allt fler, vad ska man säga, kändisar börjar gå ut nu att våga ge Trump stöd. Det finns en skådespelare som, jag vet inte, jag är inte direkt insatt i skådespeleri längre, men hon heter Samari Armstrong. Hon är väl hyfsat känd skådis i USA. Hon har nu gått ut och sagt rakt ut att jag tänker inte hålla käften längre, och jag vet att min karriär kan vara i fara, men jag tänker rösta Donald Trump, därför att det som pågår i USA nu med det här med demokraterna och vänstern är ju fullständigt galenskap. Och hon sa att jag vet att ni kommer att försöka tysta mig, att ni kommer att försöka förstöra mitt liv, men jag kan inte hålla tyst längre, va. Så jag tror att allt fler kända personer börjar nu gå ut och vad ska man säga, ge Trump stöd, eller framförallt kritisera Black Lives Matter och vänstern för det de verkligen är.
Mm, ja, verkligen bra. Jag kan säga också att när det gäller svarta, så kvinnorna, de stödjer demokraterna väldigt starkt, men det är, du nämnde de här svarta som nu har gått ut, kändisarna, och stödjer Trump, och det är alltså fler och fler svarta män som många tror kommer att rösta republikanskt, och samma sak med latinamerikanska män, de kommer också, nämnde Florida tidigare, de kommer också, alltså där är sannolikheten större att även de kommer att rösta på Donald Trump, så att de här kan avgöra, därför att minoritetsrösterna, latinos och svarta, är viktiga för demokraterna. Men förlorar de alla män, då har de liksom, ja, då är det kanske för få för att kunna vinna de här viktiga svingdelstaterna då, så att, ja, en väldigt viktig förskjutning om det nu blir så här.
Ja, då behöver nödvändigtvis inte rösta på Trump. Många övergår från demokraterna till att rösta på Trump, men många kommer inte att rösta överhuvudtaget. De säger att jag vill inte riktigt rösta Trump, jag känner mig inte riktigt trygg med honom, men jag kan absolut inte rösta demokraterna eller Biden längre. Och eftersom svingdelstaterna är så jämna, va, och framförallt då så det räcker med kanske 10, 20, 30 000 röster åt det ena eller andra hållet, så vinner, i en stor del som Florida, så vinner den ena kandidaten jämfört med den andra. Va? Och det kan ju vara så att om 10 000 svarta och 10 000 latinamerikaner väljer att inte rösta för att de vet inte vem de ska rösta på, så de ligger på sofflocker istället. Va? Då kan valet gå från istället Biden vinner Florida till Trump vinner Florida. Så jämnt är det ju. Va? Jag hörde en siffra häromdagen. Sedan presidentvalet 1994, tror jag det var, så har det lagts typ 20, drygt 20 miljoner eller något sånt där röster då på presidentvalen i delstaten Florida genom åren, sedan 1994. Skillnaden är 30 000 röster, så jämnt är Florida. Så av 20 miljoner röster de senaste fem presidentvalen eller vad nu är, så skillnaden 20 000 eller 30 000 röster mellan de två kandidaterna, när man lägger ihop alla. Mm. Och det är en oerhört jämnt val. Så att de här några tusen latinamerikaner som kanske byter läge från demokraterna till Trump, eller några tusen svarta, unga svarta män som byter från demokraterna till Trump, det kan göra skillnaden. Och vinner man Florida, det kan vara samma sak i Wisconsin och i Minneapolis och Pennsylvania, att det är så få röster det kan handla om, alltså. Och nu när de börjar övergå, och min gissning är att allt fler nu, eftersom våldet trappas ju upp och man ser ju allt det här, så det har blivit liksom den viktigaste frågan. Och vi har pratat om förut, det, våldet är den viktigaste frågan nu. Och även då, det kan räcka med att 10 000 eller 5 000 kvinnor i Miami, Florida röstar Trump istället för Biden, så vinner Trump valet. Och det är de här kvinnorna då som man kan säga, som börjar inse att oj då, våldet börjar bli så stort, va? Så att våldet och de här några tusen röster hit och dit som kan hoppa, kan avgöra hela valet.
Ja, och Trump försöker ekonomin. Han pratade mycket om law and order för några veckor sedan. Nu är det mycket ekonomi också som han är fokus, kan jag säga. Så att law and order och ekonomi verkar vara hans grej nu, helt enkelt.
Absolut. Det är som vad det är. Economy stupid.
Ja, precis. Ja. Okej, okay, har vi något mer?
Nej.
Okej, okay, bra. Okej, okay, tack Björn.
Ja.
Det var avsnitt 1186 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som finns för att ge dig perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.